Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hjärtligt välkomna till EXA Sport, en podd där vi pratar om allt möjligt. Det är lite nutid, det är lite dåtid och det är lite framtid.
Imperfekt presens futurum, som du brukar säga.
Mellan, ja,
att man,
precis.
Att man himmel och jord kanske.
Ja, det kan man också säga. Ja. Mm. Kan ni alla de här... tiven, det är lite annat va?
Tiven?
Alltså ablativ och dativ, det är riktningar och skit va?
Ja, det var det vi
visste. An, auf, hinter, inne, beny, beny, for, swischen.
Just det, har
sen
vi...
Sen fanns ju plus för en perfekt också, det hade. Ha, alltså presen...
Ja, alltså det där...
Adjektiv är ju riktning och... Det andra är befintlighet.
Ja, i tyska, aha, men nu är vi i Sverige.
Ja, alltså jag har, förlåt.
Mats, nu är vi i Sverige. Vi vill släppa Tyskland.
Det är bara jag som är i Tyskland.
Ja, du, Mats kommer till Tyskland. Vi har massor att prata om idag. Och jag tänkte att vi ska börja lite grann sådär dreppa med att det här är ju sista avsnittet innan jul.
Ja.
Det kommer komma en julspecial.
Ja, då är det ju inte sista avsnittet före jul.
Jo, före jul är sista.
Före jul är sista, just det.
Men det kommer en julspecial, eller mellan, precis, mellandagsspecial,
ja,
kan man säga.
Ja, det är som vanligt kan man säga, då kommer det ut en gång i veckan.
Ja, vi kom, precis, vi kör, ja, på. Det är bara det att det kommer vara liksom en sammanfattning av året.
Ja, just det.
För det händer ju ingenting i regel efter den 25.
Ja, då gör vi den bästa sammanfattningen av året. Vi är inte de enda som gör det, men vi kanske gör den bästa.
De flesta gör det, men vi gör den bästa.
Ja, just det.
Det får vi säga. Jag vet att du har lite grann, Olle, idag.
Ja.
Mats har lite grann.
Ja.
Och jag har lite grann. Jag tycker att vi måste ändå börja med någon form av minisummering av fotbolls-VM-finalen. Där kan vi väl ändå börja, och bronsmatcherna. Och vad säger du, Mats? Vad är dina spontana reaktioner på det här?
Jag tittade på alla möjliga fora efter finalen då. Vem är byxad liksom att bedöma om det här var den största VM-finalen i historien eller inte? Typen Kim Källström, han famlar i mörket och... Henok Goitom famlar i mörket. Och de
vad tyckte du om då? Bara satt,
Olle Palme vet, kan jag säga annars.
Det här, jag har ju kollat med andra. Det här var den största finalen.
Ja, men jag sa det. Då var jag på rätt spår.
Vad tyckte du om då? Vad var de inne på? Kim och Henok?
De famlade i mörket. Och så där. Men jag tyckte att det var en vidunderlig final. Från början till slut. Alltså drömfotboll av Argentina då, första halvleken. Och med Marias som 2-0-målet, det måste gå till historien. Det var ett fantastiskt anfall som jag tycker inte hyllade så mycket av Granqvist och Backe som det borde ha gjort, tycker jag. Det var inte i klass med Maradona 86, det här vidunderliga solgenrottet. Men det var på sitt sätt lika starkt, tycker jag. Och sen, gode gud, alltså Mbappés 3 mål räckte inte, och så vidare och så vidare. Och Messi, guldhjälte. Det går ju inte att fabricera en sån historia någonsin i historien framöver.
Nej, det var helt enormt. Men alltså, enda smolket som jag tycker i bägaren, det är att det blir 3 straffar i en VM. Jag tycker det har varit för många straffar. Jag tycker straffar betyder för, jag har varit inne på det förr, jag tycker straffar betyder för mycket i fotbollen. Och det gör mig lite ledsen.
Ska vi börja där?
Den polske domaren, han dömer 3 straffar
i
en VM-final. Utan att liksom kolla med VAR. Alltså vilken fantastisk domare dömer 3 straffar i en VM-final utan att kolla med VAR.
Alltså VAR kollar ju automatiskt.
Jo, men han bad inte om hjälp av VAR. Han dömde 3 straffar direkt.
Ja, som en domare gjorde förr.
Det var fantastiskt. Men, alltså, vilken domare.
Jag tycker vad tycker du om första straffen, om vi börjar där?
När jag satt och tittade så tyckte jag att han slängde sig. Men sen, alltså så här var jag, tittade tillsammans med folk och det var lite stojigt och stimmigt och kanske lite alkohol och sådär också. Så tittar man på ett sätt. Så tittade jag dagen efter på VM-finalen också. Koncentrerat för mig själv. Då tyckte de att det var straff trots allt.
Det krävs ju väldigt lite i en sån situation, en sån smäll. det är inte en smäll. Du kan ju i princip nudda med en mygga.
Jo, men man såg liksom, han var ju fart framåt och föll ju faktiskt för att någonting störde. Han dåligt, slängdes inte.
Det är dåligt försvarsspel.
Det var en enkel straff som de fick där, det var det.
Alltså, precis, straffen är enkel, men den är riktigt, skulle jag säga. Ändå, även om jag...
Det kunde mycket väl ha friats där.
Ja, men det var, jag tror att det var Henok eller om det var Kim som sa, det håller inte jag med dem speciellt ofta, men i det här fallet så, om man spelar fotboll så vet man, det har ju alla vi tre gjort, man vet hur lätt det är i det läget, man kommer i fart och du har vrickat, du har kommit in framför, hur lätt det är att falla då, att du får en, det behövs inte så mycket smäll för att falla.
Men en rädd domare att det inte blåst den första straffen.
Ja, men då hade ju VAR kanske, men det var bra av den här polacken då.
Ja, en modig polsk domare.
Kan jag bara nämna det snabbt med den här polacken, att han såg ju inte klok ut. Hade han axelvaddar? Han såg helt upppumpad ut.
Ja, det var mycket steroider på honom.
Det kändes väl så. Han såg ut som någon liksom Colina från Wish.
Ja, men som en Colina som har käkat sån här, som har ätit upp en Belgian Blue-ko.
Ja, men precis. Ja. Han var ju väldigt stor. Och sen då vidare, 2-0-målet, jättefint. Och det är ju mycket för att Frankrike går ju... Frankrikes första halvlek överlag, det blekaste man sett där.
Men också att Argentina spelade drömfotboll. De gjorde också Frankrike sämre vad som tycktes vara på tv-skärmen faktiskt. Mm. Men sen, det jag undrade över, det var alltså förlängningen då, 2015. Där brukar ofta lagen var passiv och gå och vänta på straffar. Men här var det fullt ös för att avgöra. Jag har aldrig sett ett sånt ös i en förlängning någonsin i fotboll.
Nej, de gick verkligen för det.
Men... Och det var ju så mycket möjligheter och chanser och en fransk jättechans i slutsekunderna av förlängningen.
Ja, men fel, det var så öppet. Det böljade ju fram och tillbaka.
Ja, det var ju så mycket chanser. Men om man bara börjar lite grann, eller om man först halvlek är klar, det är 45, det är 2-0. Där är ju allting över. Det är ju känslan.
Visst är det så?
Allting är över efter 70 minuter också. Frankrike har ju ingenting. Sen kommer då den här straffen, vilket är... Det är väl rimligt att det är straff?
Jo, det är straff.
Det är Otamendi, är det väl, som håller väldigt mycket. Onödig straff. Han behöver inte vara så mycket på honom. Han kan lite långsamt kanske dock. Men något jag annat vill prata om. Scalonis coachning, som under turneringen har varit lite bristfällig, tycker jag. Själva matchcoachningen. De spelar ju fin fotboll i Argentina mellan varv. Eller?
Hur ser man? Jag är nog för dålig för att se sånt. På vilket sätt?
Nej, men att man byter ut Di Maria till exempel.
Ja, just, han var ju bra. Så han var ju i form. Det var ju dumt.
Ja, sen kanske han var trött. Och så, jag vet inte. Men...
Han hade ju lite till åren Di Maria. Han har gjort sitt också. Så att han hade nog inte haft så mycket mer att ge. Hans första minuter var ju vidunderliga. Men också Deschamps, att han byter ut två man innan första halvlek är slut. För att markera i en VM-final. Det är så extraordinärt.
Ja, det tycker jag verkligen. Och hatten av till Deschamps för hans coaching.
Det var ju Giroud och Dembélé som var jättesvaga. Men att ta det modet och byta ut dem 4 minuter före paus, det har jag aldrig sett någon gång.
Nej, och det visar sig också att Thuram till exempel kom in och var jättebra i Frankrike.
Han har varit jättebra. Jag tror inte varför inte han startade för det. Men han har varit den bästa forwarden efter Mbappé. Att han satt på bänken, obegripligt.
Jag fattar att Giroud är med, för de vill spela mycket inläggsfotboll, mycket boll.
Argentina är så korta också, så det är bara så lätt för honom att bara...
Ja, men det är ett annat alternativ.
Ja, men det för Giroud ska komma i spel, så fordras det då att de har ett anfallsspel som heter duga. Och mot Argentina kan man inte utgå från att de har ett anfallsspel som heter duga. Så att Thuram är mycket, mycket nyttigare än Giroud i ett spelande lag.
Ja, han kanske hade varit det faktiskt i den här matchen. Men han blev i alla fall inbytt. Och det blir mycket bättre. Men i alla fall, Scaloni, att han byter ut i Maria, bara där är ju en ganska stark signal att vi kommer backa hem, vi kommer att... Och det som neutraliserade Frankrike helt var ju den starka pressen. Mm. Och efter då 72-73 minuter, då är ju pressen helt borta.
Och jag undrar ofta så här, hur skulle det vara om Argentina vid ledning 2-0, om de gick till någon psykdoktor som lurade i dem att de ligger under med 2-0. Så att istället för att backa så pressar de som 17. Att de tror att de... Att, skulle det inte statistiskt vara bättre?
Jo, men det är ju också... Det är klart att det är det psykologiska spelet. Jag fattar det såklart. Jag är inte dummare än så liksom. Eller hur man nu...
Nej, men är det inte så ofta att de som backar att de straffas för det?
Jo, men det beror lite på vilka lag det är.
För ja, italienska lag straffas
inte. Hade det här varit Italien 2006,
nej, men precis, då hade de inte straffat
det. För då hade man Alessandro Nesta och Cannavaro som är bäst i världen på att stänga en match.
På döda, ja.
Men Argentina är inte det. Argentina ska spela med
eller
mycket
AIK 2010.
Precis. Men AIK, Frankrike gynnades väldigt mycket av att deras tempo dog, alltså Argentinas tempo. Mm. Och man lyckades liksom inte hålla utanför. Men det är, och då fick Mbappé ytor och så vidare.
I fotboll är det alltid så att leder du med 2 eller 3-0 så automatiskt drar du bort spelare från, och ger upp mittfältet till motståndarna som börjar plötsligt ha bollen då. Så är det ju alltid i fotboll. Det är innebyggt i fotboll, en dynamik på något sätt. Men jag tycker ändå inte, och vilket är ju fantastiskt, att Argentina backade ju inte hem efter 2-0, utan de slog av lite på takten, en aning. Men det var inte alls den här
sista 15 tycker ändå att man gjorde. Man hade i alla fall inte... Jag skulle säga att det är en fotboll man inte klarar av att spela. Man kanske inte backade hem och parkerade bussen. Men man drar på tempo, slår på takten, och det är ju det Argentina är sämst på.
Som AIK 2009, om jag korrigerar mig själv, inte 2010.
2018 AIK också.
Ja,
när de vann guldet i Kalmar, då backade de hem. Men alltså, då, det var väl en växelverkan, tyckte jag. Alltså, Argentina var inte explicit försvarande parkera bussen. Utan det var ju Frankrike som satte allt på ett kort. Ja, VM-final ligger under med 2-0, vi har ingenting att förlora. 3-0 spelar ingen roll, vi måste få in 1-2 här snart som tusan. Så att det var mer en växelverkan utav Frankrikes uppvaknande. Och Argentinas lite rädsla i ledning 2-0 att tappa det.
Och vad tycker du efter 3-2 då? Argentina hade ju 3-2 i förlängningen. Sen så blev det återigen en straff. Nej, den är inte frivillig. Om man ska prata om hur det var förr i tiden, då var det frivillig och ofrivillig hands. Ska man, för den var ju inte frivillig, men den var ändå i vägen.
Ja, tycker den är jätteklar.
Den är klar, ja.
Alltså, men boll, han ändrar ju riktningen på bollen också. Ja, alltså,
det kanske var frivillig.
Han satte ju upp armbågen, så det var solklart. Det måste döma straff.
Som regeln skriven är det ju VNs klar straff nästan.
Jo, men frågan är det någon regel skriven? För det verkar inte vara någon som kan hans regeln längre.
Jo då, han är utanför kroppen. Om han är utanför kroppen och den inte tar på en kroppsled, då ska det vara,
ja, men jag är dum om jag vill föreslå att man ska ta tillbaka det gamla och frivillig eller ofrivillig hands.
Alltså det är ju lättare att bedöma idag, skulle jag säga. För det är svårt att bedöma subjektiv intention, vilket är nästan omöjligt.
Ja. Nästan lika svårt som att säga ordet subjektiv intention.
Men ni fattar vad
jag menar. Ja, ja.
Men det var ju ändå fantastiskt att det blev ett sånt fantastiskt avslut, att när straffen kom också, det trodde inte jag. Nu kommer Messi och blir hjälte, då kommer vinna med 3-2, tänkte jag, för att Frankrike har inte, så fick de den där gratis chans då på slutet, vilket ju är helt, det händer aldrig i fotboll.
Hade Mbappé fått det, så hade det varit mål.
Ja visst, men
han, jag förstår det. Kolomani då från Frankfurt är från, va, kanske inte riktigt har spelat de här matcherna tidigare. Visst, de spelar väl någon Europa League-final i våras. Men det är skillnad på att spela VM-final.
Pratar vi straffläggningen nu?
Nej, nu pratar vi chansen precis innan.
Ja, 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 ja.
4-3 mål. Mm. Eller 4-3 chans, 4-3 målchansen.
Ja, men jag kommer ihåg det.
Ja, och hade det varit Mbappé, tror jag att han hade satt den där.
Kanske.
Rutin och så
kanske,
vidare.
Kanske.
Men i vilket fall...
Men det genomgående var ändå att sånt här som hände, händer aldrig.
Nej,
det var, så var det. Helt otrolig final. Och Mbappés sista 50 är väl kanske det bästa som har spelat sen VM-final. Tycker jag. Jag tycker han var helt...
Jo, han var otroligt bra.
Han är ju den särklassigt bästa spelaren vid 24 års ålder nu. Alltså, Messi var ju fantastiskt uppvaknande under VM. Sitt bästa VM någonsin. Men Mbappé har ju sån potential så att han är ju just nu den världsbästa. Alltså.
Men sen också då vid straffläggningen sen, då skulle lägga 5+5. Då, fransmannen, han som skulle slå efter Mbappé där. Vem var det? Vad hette han?
Det var efter Mbappé.
Jag säger så här, jag minns hans ögon. För man såg, som vanligt ser man i ögonen på honom om det kommer bränna.
Vem var det som sköt? Var det Thuram?
Nej, det var inte.
Kolomani var det inte heller, nej. Det här är kul gissningslek.
Ja, det är roligt.
Nu har vi nästan gått igenom hela laget.
Ja, 3 stycken spelare har du sagt.
Ja, jag tror inte att det var...
att Frankrike klappade ihop i straffsparksläggningen.
Ja, men franska nerver, det är ett uttryck.
Nej, men det överraskade mig väldigt mycket. Alltså, ja. om det är ett...
Men det var samma sak i EM. De har mött Schweiz.
Då var det ju Mbappé som svek de sista straffen då. Faktiskt, ja. Så fick klä skott för det sen.
Nu satt han ju... Det här var ju en väldigt bra straff då. Ja. Men jag tänkte bara att vi ska prata om en annan grej. För finalen var ju fantastisk. Och så fick Messi då lyfta bucklan. Jag har ju absolut inte hållit på Argentina. Jag tycker att man har betett sig som... as.
Ja, det är ett dåligt folk, är det du vill säga?
Nej, det vill jag inte säga. Men
då blir du rädd, då är det woke Jesper som
dyker
in.
Då är jag rädd.
Är det någon som säger att du är rasist, då blir du rädd.
Då blir jag rädd, ja. Men laget Argentina under turneringen har betett sig som as.
Ja, det har de faktiskt
genomgående.
De är oeuropeiska, och det är de ju också.
Ja, rent bokstavligt så är det ju det.
Nej, men alltså argentinarna är oeuropeiska i sitt sätt att vara. Du är ingen rasist om du säger det. De har andra värderingar, andra attityder än vad europeerna har. Och många kan vittna om att det är ett rövarsamhälle Argentina i mångt och mycket. Och så är det ju, det är ju sanningen.
Alltså, landet... Det är kul uttryck bara rövarsamhälle.
Ja, det är väldigt kul. Men landet går ju faktiskt inte så bra. Alltså,
det har gått i konkurs till och med.
De håller på att gå konkurs igen. Ja. De har en inflation på 90%. Det är inte riktigt zimbabbiska nivåer när det ligger på typ 8 miljoner.
Men det har att göra med att man är som folk, att man beter sig som man gör som folk, att man kanske inte tar ansvar som folk, har den attityden och det, så går det ju åt pipan också ekonomiskt för landet.
Man ska säga att de är ganska framsynta när det gäller könsaspekten. Många kvinnliga kvinnor är politiska ledare. De hade en president som hette Kirchner till exempel, kvinna, och det var ett flera andra också. Och många sydamerikanska länder är det, så där ligger de lite...
Dilma Rousseff i Brasilien.
Ja, men precis. Där men
om nu kvinnorna frigör sig i de här länderna som Brasilien och Argentina och det, så kommer det gå mycket bättre för länderna, för att kvinnorna tar ett helt annat ansvar.
Jag vill inte dra några slutsatser om hur Argentina är på en makronivå. Men om man tittar på mikronivå i landslagsform, så har man betett sig illa, tycker jag, under turneringen. Och jag vet inte om jag tycker att det här var kul. De allra flesta tycker väl att det är jättebra.
Är det mer när de gjorde liksom miner åt holländska spelarna?
Ja, det är ju så barnsligt. Och efter att de har vunnit och så vidare. Också den här, om de gjorde det, får vi göra så.
Ja, då är det som börjar.
Det är supertöntigt. Men den här obscena gesten då, Martinez gör, målvakten. När han tar emot ett pris för bästa målvakt.
Gör han det avsiktligt, hör? Eller gör han det oavsiktligt?
Nej, han har ju berättat det.
Beskriv gesten, för jag såg den inte.
Nej, det var, han tar alltså sin buckla då, som är...
Mot skrevet.
Gjord som en hand. Bucklan är ju en målvaktshandske. Mm. Den tar mot skrevet och liksom visar mot...
Ollar den typ, eller?
Nej, inte innanför brallan.
Det hade varit snyggt.
Men jag undrar om det var avsiktligt.
Ja, men det har han sagt själv. Ja. Att, jag förstår inte fransmännens arrogans. De buvade åt mig och då valde jag göra så här.
Men varför ollar han bucklan då? Skulle han...
Nej, men
det var ju
VM-statuetten. Liksom,
ja, det var ju precis hans,
ja, det var inte VM-statuettens fel. Nej. Det var inte VM-statuetten som började.
Nej, det var inte. Har du varit på spriten?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, jag skojar bara. Hur som haver så tar han det mot skrevet och visar upp då och gör en otroligt märklig min också mot publiken.
Då sa Hasse Backe, det var ju en udda markering, sa Hasse.
Ja, det sa. Och det sa Olof Lund också. Men det jag tycker är att han har ju varit närmast en psykopat under hela VM:et. Och tydligen så, jag läste en artikel om det där, så har han och målvaktstränaren i, om det var Aston Villa eller vilket lag det nu var, gjort honom till ett svin. Att de har gjort det till en sport.
Ja, han står ju i Aston Villa. Så att...
Ja, precis. Ja. Men jag vet inte om det var innan eller om det var i Aston Villa. Nej, okay.
Men alltså, är han med på noterna? Är det med hans goda minne? Så här, vi är överens om, vi ska göra det till ett svin.
Ja, allt. Vi ska,
spännande.
Du ska bli du ska komma in innanför huvudet på alla. Du ska vara ett svin. Men problemet med det här är att lämna det då på planen. Om du måste stå och göra danser åt de holländska målvakten, göra danser åt de holländska supportrarna, gå fram till spelare, lämna det på planen, du är fortfarande ett as. Men när du ska ta emot pris för världens bästa målvakt i ett VM, fan, kunde du inte vara seriös för 2 sekunder? Nu är jag medveten om att Martinez inte lyssnar på det här. Så men jag vänder mig ändå mot honom.
Säg inte det.
Jo, men, alltså, men hur går det med Robin Olsen då? Som ju står i Aston Villa.
Han är ju jätteandre målvakt.
Jo, jag menar, men alltså, hur era kan kampera mot detta as? Det kan ju inte vara lätt för honom.
Alltså, jag vet inte, för det låter
men
ju som...
Robin Olsen hade ju en inbrott i sitt hem och frun och barnen var hemma, så att det kan ju inte vara värre än det, va?
Man vet ju att det var Martine som gjorde inbrott. Nej, jag skojar bara. Skäms jag. Men det han också har gjort i efterhand då, att han har stått på det här flaket som, eller bussen, som Argentina var ute och åkte till Buenos Aires. 5 miljoner människor ut. Jättekul på det sättet. Då står han med en docka av Mbappé under armen. Så han kan inte sluta och bete sig som en jävla fitta, helt enkelt.
Mm. Om det inte var så att han höll under armen för att han ville dansa och vara snäll.
Det tror jag inte, för det var en otroligt liten Mbappé-docka.
Var det inte någon hängande sån här grejer under kortersvägen som är på halshugga killarna?
Jo, det var det säkert. Alltså,
han duckar i sista stund, bland den här målvakten.
Jag tycker bara att vad är det för ett jävla ohederligt lag?
Ja, det låter lite som att Woodon har kommit till Argentina.
Ja, men lite. Och grejen med det här bara att den här gesten då, det är väl ganska självklart att det här kommer ifrån en kultur där man gör sånt.
O-europeiskt,
säger man. Ja, men jag ser det i omklädningsrummet. Det har varit så här i Argentinas omklädningsrum. Och det är inte bara Argentina. Alltså, så här ser ju fotbollen ut. För mig är bara Argentina ett tvärsnitt över hur den moderna fotbollsspelaren är. Det är bara att kolla på. Det kanske blev lite bättre åt talet när Graham blir så blev kallad för bög för att han läste
böcker. Jag minns en krönika här i programmet för några veckor sedan som lite satte fingret på vilka länder det var. Jag vet inte om du skulle ta in den krönikan. Kanske kan
spåra. Alltså jag vågar inte, för att det här är ju lika illa i England förmodligen. Och lika illa i Spanien.
Det finns ju spelare från olika länder. Det är ju en internationell liga, alltså sätt det spelare i England.
Jo, men om vi tar det engelska landslaget då, till exempel med Harry Kane. Mm. Jag tror inte att Harry Kane är någon speciellt bra människa heller för den delen. Men det här är ju såklart att det...
Ja, men han har väl ändå rätt attityd och sådär. Och jag tror Premier League har ju ett tufft ok över sig, tror jag. Att där tillåter man inget annat än transparens för ligans ekonomiska skull och så vidare. Så att där ska det ju vara rättsstatens principer i Premier League. Det ska det vara. Där får det inte hända några skandaler. Ja, även om många argentinare spelar där också.
Det kan ju fortfarande vara bakom lyckta dörrar. Jag tror att problemet med de här spelarna är att de är proffs från 14-15 års ålder. Man är inne i en bubbla. De kanske får mycket kritik utifrån, men de får noll kritik inifrån. De är superskyddade, alla spelare. De kommer
ja, det är synd att det är så i fotboll, till skillnad från till exempel hockey eller andra sporter. Att det ska vara så skyddat. Det förstör dem ju.
Jag tror hockey är lika illa där dock. Men...
Nej, de är mycket mer öppen mot media. Där får ju fortfarande media, NHL till exempel, får man komma in i omklädningsrummet. Det är presskonferenser. Det är en helt annan
sak. Jag tror att det finns en skillnad också i att fotbollen är handelsvaror från så tidig ålder. Du kommer från Afrika 13 år. Eller från Argentina 13 år. Du kommer in i organisation, du blir skyddad till varje pris, du blir får
ja, men det är ju värdelöst. Ingen mår ju bra av att bli skyddad sådär.
Nej, jag tror att vi bygger, det var lite samma med Mason Greenwood. Där tror jag tyvärr att Simon Bank skrev en krönika om. Men då var han snabb på knappen såklart och ville göra sensationsjournalistik, vilket han alltid vill. Men man bara funderar.
Jag fattar inte, vad var den om, vad handlade det om då?
Det handlade om Mason Greenwood i United.
Och att man bygger ett monster, eller vad handlade det om?
Han var ju våldtäktsanklagad.
Men det var också att Simon Bank, han visste ju inget om den här händelsen. Det där tycker jag att då ska man vänta lite grann och vänta ut polisens bedömning såklart. Men generellt med fotbollsspelare, jag tror att man bygger monster genom att skydda dem på det här sättet. Och låta spelare fritt hålla på med vad de vill.
Det är hur osunt som helst.
Eftersom det är så mycket pengar inblandat.
Men med fotbollen, att det inte är som hockeyn, beror på att fotbollen tagit steget längre ut också i världens offentlighet på något sätt. Med sina enorma summor och alltihopa. Så att det är ju var mans egendom fotbollspelare jämfört med hockeyspelare.
Men hockeyn vet att de måste nå ut mediamässigt, inte minst i USA, där är det ju så viktigt.
Ja. Men fotbollen är ju så otroligt allas egendom och så vidare, i hela världen utom i Sverige kanske, och så vidare. Så att där tror jag att pressen därmed är mycket hårdare på varje individ, i alla fall i offentligheten, tror jag.
Ja, så jag tror också skillnaden är att fotboll är typ den enda sporten som är internationell på det sättet att du kan vara en handelsvara när du är 13.
Alltså fotboll är ju så enormt unik i världen som sport jämfört med andra sporter. Men de skrev ju då Niva vad det var om VM-finalen i fotboll. Det finns ingen kulturyttring överhuvudtaget i världen någonsin som kan mäta sig med en VM-final i fotboll till exempel för världens engagemang. Vad ska det vara för evenemang? Religion? Nej, eller kultur? Det finns inte. Alltså VM i fotboll är det i särklass största evenemanget på jorden.
Ja, VM-finalen är ju alltid...
Vart fjärde år. Så att fotbollen är så gigantiskt stor för människor på den här jorden.
Ja, nej, men jag tänkte bara så här. Det finns... Vi ska komma till det. Vi ska komma till en liten smidig övergång här.
Oj.
Det finns ju regionala sporter som är väldigt stora. Till exempel amerikansk fotboll. Till exempel basket i Nordamerika då. Kanske cricket, ja precis. Men det är stort kanske i Indien och Pakistan.
Skridsko i Holland?
Kanske landhockey.
Landhockey har du. Pakistan.
Ja, i Pakistan, ja. Men framförallt så... Det finns
längdskidåkning i Norge.
Ja, längdskidåkning söder om Oslo kanske. Ja. Men det finns ingen sport i alla fall där du kan komma fast.
Det ska vara så jobbigt nu så att den här övergången inte blir så smidig. Nej. Det var därför jag jävla...
Jag förstod det. Ja. Nej, men det finns typ ingen sport i världen i alla fall som där du kan komma fattig från Afrika, Sydamerika, Asien, var det någonstans?
Säg så här, om man tar östra Afrika, långlöpning.
Men det finns inte de pengarna.
Nej, inte de pengarna. Men där är det också så att där kommer de ju och jättebra 17, 18, 19, vinner VM-gulden 19, 21. Sen så är det så att väldigt många sen klarar ju inte av omställningen och blir alkisar och karriären över vid 23, 24 år. För väldigt många av de afrikanska långlöparna. Tillbaka till Jesper.
Ja, men precis. Och om man tittar på Västafrika då de flesta fotbollsspelarna kommer ifrån. Vissa av de här spelarna, de kan ju försörja hela städer om de vill. Kanté i Chelsea eller Mané i Bayern München, de försörjer ju byar på de här pengarna.
Då är Drogba och Pogba allihopa.
Inte Pogba,
förlåt.
Han är fransman.
Jag blandar alltihop Pogba och Drogba. Blandar alltihop, förlåt mig. Jag menar,
är det lite, Mats, jag menar Drogba. Är Drogba och Pogba Frankrike och Elfenbenskustens svar på Bedrup och Cedrup?
Ja,
och Adrup.
Varför fel på Adrup då?
Ja, nej, det var ju fel på honom, tror jag. Ja, Alkis, antar jag. Hörrni, vi går vidare. Och det här är en ganska smidig övergång ändå. Det är nämligen så att det har varit problem igen i... gissa vilken stad eller sport det har varit problem i.
Ja, alltså det var inte många ledtrådar.
Internationellt menar du?
Ja, jag pratade om regionala skillnader förut.
Regionala skillnader och sport och problem.
Du pratar inte om Alingsås i alla fall.
Problem i golf, men Livtoren och USA-toren kanske. De får släppa ju spelarna till US Masters nu ändå.
Ja, nej, det är större än så.
Större än så?
Ja, det är nämligen basket. Mm. Det handlar om NBA. Och det är en tidigare NBA-spelare som har misstänkt för att ha slagit en av sina döttrar i ansiktet. Mm. Och han heter Amar Stoudemire, 40, greps tidigt på söndagsmorgon i sitt hus i Miami. Han säger såklart att jag skulle aldrig ge mig på honom och så vidare. Det har också hänt en annan grej i den andra sporten som är stor i USA, nämligen amerikansk fotboll. Då är det Willie McGinnis 51 som är misstänkt för misshandel med dödligt vapen. Han uppges ha använt sig av en flaska. Och enligt radio- och tv-kanalen visar NBC då, visar en video på en sån att McGinnis slår en man i ansiktet och sedan även använder sig av en flaska.
Är det en avhuggen flarra så att den är så här vass och grejer, eller är det bara en flarra?
Liksom? Nej, det förtäller inte historien. Nej.
Alltså en vass pava, alltså som man, när man var grabb hörde man att finnarna använde sig alltid i så här slagsmål. Ja. En avslagen vodka-pava, va? Ja. Rakt in i fejset.
Ja, jävlar.
Det är ju livsfarligt, såklart.
Ja, det vill man inte möta.
Och sen en bastu på det då?
Ja, bastu på det. Problemet med det här är ju lite likt, varför jag tog upp det. Det är lite likt det här med fotbollen. Det är också spelare som kommer från extremt fattiga förhållanden. Jag har nämligen kollat upp den här McGinnis. Och lite andra, ska jag ge en lista sen på lite andra grejer som har hänt. Lite tag från Aftonbladet, lite tag från mig själv. Men de har problem i NBA och NFL- med att USA är ju ganska fattigt på många ställen. Eller extremt fattigt.
Det är ett segregerat samhälle.
Segregerat, och det finns även klassskillnader som är väldigt stora.
Klassskillnader?
Ja. Och om du kommer då från kanske misshandel, fysisk och psykisk, hemifrån. Det var till exempel en på listan som vi kom till sen. Hans bror dog när han var 7. Han blev påkörd av ett rattfyllo. Mm. Ofta ganska trasiga historier. Du får det här college-stipendiet kanske. Och du blir superskyddad. Alltså de gör ju allt. Har ni sett serien Friday Night Lights någon gång?
Nej, men läs lite om det.
Ja, men den handlar om ett lag på high school. I en typ stad, jag tror att det är Texas. Och för dem som är i laget, det betyder ju allt att få det här college-stipendiet. För om du går förbi college och in i NFL, då är du hemma sen ekonomiskt. Och då kan du försörja familj och alla liksom. Så att extremt fattiga människor, och de som går hela vägen och få så mycket pengar och få återigen den här bubblan, det här skyddet. Väldigt svårt, tror jag.
Ja, även utan bubblan där det var svårt att ha fötterna kvar på jorden.
Ja, precis. Jag tror inte att Tom Brady heller har fötterna på jorden.
Nej, det kanske inte har.
Du har ju många också i Dele Alli i Premier League till exempel som kommer till väldigt fattig. Och även Rashford, dåliga, svåra förhållanden. Så att, klart, det är svårt för killar i den åldern som får den otroliga... alltså penningmässiga upplyftat då, att ha fötta på jorden, det förstår jag nästan är omöjligt alltså. Fattiga, för det är som natt och dag för 17, först ingenting då, och sen otroligt som Dele Alli och Rashford.
Ja, och bara en massa ja säger runt omkring.
Ja, det måste vara fruktansvärt liv att hålla isär verkligheten.
Du får ju också en position där du får ju så otrolig makt. Mm. Men sen i frågan då, att hade de här spelarna gjort det här i alla fall? Eller är det sporten som bygger monster? Har sporten ett ansvar? För det kan vi också fundera
lite grann. Kan jag gå till ett motsvarande fall då, som inte alls har med sport att göra? Karl den 12:e.
Ja.
Han visste att han skulle bli kung från han var alltså, jätteung ålder. Så fort han var medveten. Så hans lärare, alltså när han var så här 5, 6, 7 år, han blev ju jätteväl utbildad förstås, för han skulle bli kung. Och så var det redan på den tiden. Han var ju så jäkla otrevlig mot dem. Alltså att om de sa någonting till honom som han inte ville när han var 6, 7 år, då sa han, håll det lugnt, för när jag blir kung kommer jag straffa dig annars. Så han var ju sån tid, och han var inte idrottsman, bara liksom, men, det är inget nytt fenomen.
Det är som barnen Kennedy var ju monster också i Hyannis Port. Och, ja, men de lyftes ju upp ifrån verkligheten och blev odrägliga varenda en till alla i denna barnaskara. De gjorde precis vad de ville och var emot utomstående förjävliga.
Så tack till flygolyckan 99 eller vad det var.
Ja, ja, men precis. Men sen så blev ju liksom Karl XII kung redan vid 14 års ålder, har jag för mig någonstans där. Mm. Och blev ju liksom enväldig, och liksom, då hade han också en period där han söp väldigt mycket. Innan han gick ut och blev ryskrigare så där vid 17-18 års ålder. Så han fick ju, han bodde i Haga slott där Victoria bor nu med sin familj. Mm. Så han fick för sig såna fixa idéer som att han ville supa med en brunbjörn. När han var 15. Då fick ju liksom han ta upp en brunbjörn upp på slottet. Så satt han då och vaktade den här björnen. Och så söp han med en brunbjörn. Så att liksom, han var helt väck och rolig. Men så blir det när man släpps lös.
Men Gustav, ja. Gustav Adolfs, Andra Adolfs dotter då, Kristina.
Ja.
Hon har också varit totalt odräglig. Mm. Alltså hennes uppfostran, allting det där. Hon revolterade ju sen, som alla vet.
Hon fick ju inte träffa sin mamma. Alltså, mamman blev ju liksom fängslad på Gripsholm när pappa dog 1632.
Ja, just det.
Maria Eleonora.
Och hon stack ju då till Rom och det som en protest. Precis. Mot alltihopa. Men hon...
Gjorde hela Birgitta också, va?
Ja, ja, jo, jo.
Hon att hon var odräglig, det visste jag inte.
Nej, just det.
Vet inte, det är en nyhet för mig.
Jag tycker det låter på namnet som att de var trevliga. Om hon
är det är en nyhet för mig som du levererar.
Du ska bara få en liten historia, bara, innan, förlåt, nu är det mycket sticks på det här. Men...
Ska vi ha en smidig övergång?
Ja, nej, det ska det tåget har gått. Hela bit i alla fall. Hon hade ju uppenbarelser. Man tror nu efterhand, forskare, jag läste någonstans, att man tror att det var epilepsianfall.
Aha.
Så det var så om det är någon kristen som lyssnar, så kan du lägga på nu då. Skriva ner volymen. Ja, men det var i alla fall lite sabbat, litet instick.
Lägg inte på, Mats, skriv ner volymen.
Fortsätt Mats, fortsätt Mats.
Nej, jag hade inte så mycket mer att säga. Det är odrägligheten hos barn som upplever den barndomen så som särlingar och så vidare på ett positivt sätt. Så att jag kan förstå Dele Alli också.
Ja, och det jag skulle komma till listan här nu då, som är lite taget från Aftonbladet, ska vara helt ärlig. Jag blev så inspirerad. Det var nämligen så att de tog upp massa fall då. Jag tog inte med alla fall. Jag tog bara med några som jag pekade ut som var förjävliga. En person, och på tal om det här med fattiga förhållanden. Michael Vick.
Ingen jag känner.
Nej.
Jag skojar, vad fan är det?
Det är en NFL-spelare. Ah, ja, han kom okay. Fotboll. Föddes in i en fattig familj, 2 tonårsföräldrar som arbetar jämt och ständigt och så vidare. Alltså... Allt är piss, jag tänker.
Och farsan sticker ju alltid också.
Ja, så kan det verkligen vara.
När det är fattigt. Ja, för Dele Alli var det så i alla fall. Farsan stack.
Ja, ofta kanske när det är fattigt och eländigt. Då drar farsan och tycker att det är jobbigt. Sådär. Han sa att han brukar fiska hela dagarna. Åkte på kriminalitet i området. Det han gjorde istället då var att bli amerikansk fotbollsspelare. Men sen uppdagades det då någonstans typ 2006-2007, att han arrangerade ju hundslagsmål.
Oh.
Ja, det är nog det värsta jag vet.
Alltså det är något så... Jag tror att när den nyheten kom, det var ju sån otrolig smällkraft i det här. För att de är ju så... Jag tror också att det är därför som när den här typen av nyheter kommer fram, att kontrasten mellan det här, det mest sunda egentligen med sport och liksom, och det som det mest underhållande och roliga för människor. Och så kommer det här då. Det slog ner som en jättebomb.
Hundslagsmål, det är nog bland det värsta. Ja. Återigen, som jag vet överhuvudtaget.
Det är förjävligt. Och en annan, nästa person på listan då, som gjorde en annan sak som är oförlåtligt. Han är dömd för barnaga.
Och den här listan, har det något namn?
Nej, amerikansk fotbollsspelare. Och,
på glid, eller?
Ja, uppfödda i fattiga familjer.
Okej, och ingen topplista, det är bara en lista.
Nej, det är bara en lista, flytande lista. Det var lite mer informativ lista.
Ja, men det är väl inga professors söner som ägnar sig åt FNL, utan det är väl, huvuddelen är väl
framförallt
killar av den här typen.
Framförallt
om man byter bokstäver.
Framförallt så om det hade varit FNL då, så hade det varit på den kambodjanska landsbygden. Nej, förlåt, vietnamesiska.
Sa jag fel?
Du sa grillakrigare
i Vietnam eller vad fan det var.
FNL, du menar Vietnamkriget. Ja, det är ju ett annat spår, men det tar vi en annan gång.
Det gör vi verkligen. Men han är också såklart uppväxt i ett fattigt sydstatshem, den här Adrian Peterson då, som han heter. Dömd för barnaga. Och det här hände då 2013 tror jag. Och mellan 2007 och 2012 var han med NFLs All-Star-lag. Så att det var ingen sopa liksom. Men trots att de har så mycket pengar och så mycket flora, så lyckas de ändå inte då. Nästa person på listan. Deshaun Watson. Nej, inte jag heller. Men också en NFL-spelare. Valdes av Houston, Texas 2017. Spåddes bli en superstjärna. Åkte dit för sexuella övergrepp.
Är det inte ljust?
Inte ljust. Och den värsta av dem alla. Som också faktiskt blev mördad i fängelset. Kommer du ihåg han från... han spelade väl i Philadelphia, om jag inte missminner mig. Eller nej, förlåt. Han spelade i New England Patriots. Han är född i Boston också. Det var Aaron Hernandez, dömd för mord. Mm. Och sen blev han då själv skjuten. Så att
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är någonting här med...
Men då kommer O.J. Simpson, var hamnar han någonstans i det här spektrat?
Ja, han var för lätt. Och han, O.J. var väl också... Det var lite annorlunda i det fallet. Då var han liksom pensionerad. Det här är ju under deras karriärer också. Ja, okay. Då var han pensionerad. Han hade gjort filmkarriär. Mm. Och det brottet var liksom ett överklassbrott.
Och därom den stora projiceringen från media på honom naturligtvis. Han var ju en kille som sålde fantastiskt alltså. Sålde lösnummer och sålde tv-tid och reklam och allting på tv.
Jo, han var ju känd också som Norberg i Nakna Pistolen-filmen.
Precis, men jag tänker på att det som är spännande med de här fallen är att det är under liksom brinnande karriärer. Allt det här kan man såklart inte härröra till sporten. Det är inte bara sporten som gör till monster. Det var lite det jag vill komma till. Men det här med hundslagsmål och sånt där, det är ju någonting, det hade han kanske gjort ändå, visserligen. Men har sporten inte ansvar där?
Ja, men det måste vara någon form av klass... om man ska vara etnolog, det måste man få något klassperspektiv här. Va? Vilka kommer till NFL? Vilka är människorna? Något sånt. Jag trodde, ja, är det inte det du ska landa
jo, i? Jo, jag vet fan inte vad jag ville komma med det här riktigt. Jag tyckte bara att det var
en rolig lista.
Nej, men otroligt speciellt. Ja, med att det är inte bara i Europa eller i fotbollen som det är. Men det är i alla fall många fattiga. Det finns ingen utbildning. Men otroligt skyddade inifrån. Kanske otroligt kritiserade utifrån. Och då kanske gruppen blir ändå, jag vet inte riktigt.
Nej.
Jag tycker i alla fall att det är värt att ta upp.
Det var en lista, värt att ta upp.
Men det är ju bra att de här sporterna finns som fotboll och amerikansk fotboll också. Som kan ge de här killarna ett bättre liv helt enkelt.
Ja, vi får väl någonstans, det är väl där vi får ställa oss helt enkelt.
Man kan också säga att i det här fallet så fick de mycket bättre liv av det. Livet gick ut helvete.
Ja, men du hade fått ett värre liv annars om kanske. De inte hade haft fotboll. Alltså,
då kanske de inte hade blivit påkomna dock.
Nej, just det.
Då kanske de hade fortsatt hade mördat
dock. Jo, men de fick ändå under en period av sitt liv ett bra liv.
Ja. Det kan vi vara ens om. Men han som först mördad och sen blev mördad, det är svårt att toppa. Alltså i illa hänseende.
Ja, han är nog värst kanske i världen.
Det hade nog hänt ändå. Så
det hade nog hänt ändå.
Det är nog inte omöjligt. Vi går vidare. Och jag har en annan grej. Som på det här ganska tråkiga spåret som har varit en del av podden idag. Det är nämligen så att, känner ni till den franska friidrottsstjärnan Wilfried Hapio?
Nej.
Eller Hapio?
Nej. Tycker jag känner till många franska friidrottare, men här går jag bet.
Inte den, nej. Det är nämligen så här att han blev påhoppad i somras och misshandlad.
Vad är det för gren? Om vi ska
400 meter häck. Ha? Han vann i VM-silver.
Påhoppad, tror du var något annat? Påhoppad.
Nej, hopp. Han blev hoppad på.
Hoppad på.
Han blev påhoppad av en man. Och nu har det kommit fram varför. Det är nämligen så att den här Wilfred Hapiot då är själv misstänkt för sexuella övergrepp. Mm. Och det är det brorsan till tjejen som har klappat på honom helt enkelt. Så att det har liksom, nu har det uppdagats. Och det här är ändå en otroligt liksom fram, vad säger man?
Framgångsrik. Framgångsrik. Men kan det inte vara en vanlig familjekonflikt? Det kan väl finnas också för friidrottare?
Nej, utan det är ju en tjej. Det är en tjej som han har förgripit sig på.
Det är så pass.
Allegedly.
Ja.
Han är misstänkt för det. Mm. Och brorsan till offret då, brottsoffret, han har slagit till den här Wilfred.
Ja, det är inte så konstigt i så fall.
Nej, absolut inget konstigt. Men i vilket fall så har den här Hapiot eventuellt åkt dit för det här. Och det ska väl prövas snart då, helt enkelt. Det var bara lite nyhet.
Ja.
Men det är väl en av Reinfeldts söner vart ju misshandlad på tunnelbanetåg en gång. Orsaken okänd, men det kan hända även folk i bättre familjer. Ja,
han sägs vara kaxig, eller har varit i alla fall när man är lite yngre.
Ja, det var väl därför då.
Men då är det inte han, brorsan där med... som gillar julen och ser ut som en kancerad julgris. Utan heter det kandera? Nej, kandera julgris med ett äpple i mun. Sätt upp ett, vänta, Gustav Reinfeldt med ett äpple i mun. Och så på alla fyra. Jag tror att det är den andra brorsan som...
Är Gustav Reinfeldt, han är politiker, eller vad?
Ja, det är en som...
Han är politiker.
Ja, en av dem som satsar.
Och proppmättare politiker får leta efter.
Ja, jag vet, han gillar mat.
Ja, men vi går vidare och jag vet att Ola har något.
Ja, vi behöver lite jingel. Så vi får lite luft emellan. Ja, har vi haft en
Coca-Cola?
Jag pratar lite mer med saker som liksom kommer utifrån fotbolls-VM. De här, när jag varit inne på Simon Bank redan, och krönikerna som Erik Niva och Simon Bank tycker att, jag vet inte varför, om de känner någon press inifrån sig själva att de måste leverera varje gång. Varför gör de det? Jag bara man ska inte läsa, för det blir för jävla tråkigt.
De här
pseudovetenskapliga, bombastiska, innehållsmässigt tomma krönikerna. Efter Frankrikes semifinal, vinst mot Marocko, bara ta några rader från Simon Bank. Civilisationer skulle krocka. Frankrike skulle brinna. Och vad skulle världsmästarna göra åt det? Spela fotboll. Gör det till en alldeles vanlig semifinal. De har lärt sig hur man vinner dem. Alltså, kan man inte bara lägga av?
Är
det någon som vill läsa det här? Tror att de skriver Bibeln?
Jag läser mest för att bli, faktiskt för att hate-reada. Ja. Alltså hatläsa.
Men det här har kommit under 2000-talet nu, alltså sen 22 år tillbaka. Det här tyckandet, Niva just och Simon Bank. Framförallt de faktiskt.
Ja, men har de messiaskomplexer?
De försöker problematisera enkla saker. Ja, alltså, enkla är ofta det bästa. Förr var ju husguden Bertil Jansson på Expressen. Ja. Han skrev ju rakt upp och han var otroligt kunnig och det. Så att var en landskamp i fotboll som heter Bertil Jansson hade skrivit. Han var en husgud. Men han var ju då den gamla stammen. Erik Eklöf var en annan, något sämre. Och Nick Åslund något sämre också. Men de här nya killarna som ska göra sig märkvärdiga, som jag nämnt här.
Ja.
Jag håller till 100% med.
Ja, är det så att de skäms för att de är sportjournalister?
Ja, jag kan ha sagt det, precis det jag skulle säga. Jag kan ha sagt det tidigare, men jag tror att det är skammen över att vara sportjournalist. De vill vara riktiga journalister och kanske helst professorer.
Så att när de är på någon fest där med främlingar och de frågar, vad jobbar du med? Så vill de inte säga, jag skriver om sport, utan de vill säga, jag är... Vad säger de då? Jag är Jesus. Vad säger de?
Jag är journalist.
Jag tror att de säger så här. Jag är grävande journalist.
Ja, just det.
För det är det de gör. De håller på och gräver då, granskar och så vidare.
Ja, de gräver efter bombastiska formuleringar.
Det finns ju mycket att säga om det där faktiskt. Och journalistik och sportjournalistik, det gör det verkligen. Och det är ju inte så fint i Sverige. Vi är så märkvärdiga i Sverige jämfört med andra länder och så vidare. Och rider på höga hästar och alltihopa där. Och sitter man på en fest och ser man en sportjournalist, så faller det inte i god jord, naturligtvis. Och så där. Och varför är det så? Jag tror inte i något annat land i hela världen så är det fult att vara sportjournalist. Det tror jag inte.
Nej.
Och idrotten och fotbollen i Sverige har nog Ja, det har en låg status faktiskt. Titta på spåret där, de skryter om att de kan, inte kan ett dugg om idrott. Gång på gång på gång. Då år säger de att år. Jag är så jäkla fin för jag kan ingenting om sport. Det ska lyser igenom hela tiden. Ja. Jag förstår inte varför det är så. I min värld så är, jag menar, sporten, det må inte
vara. Och när du vann på spåret, då var ni bra på sport.
Ja, då var vi bra på sport. Då kommer det mycket sportfrågor också.
Vad händer
med Ingvar Oldsberg som programledare.
Han måste veta heller, var det nästan lite skräddarsytt efter dig och Hellberg?
Nej, det var ju inte det. De ville få ut oss faktiskt. Alltså, Sten Previn, som du vet vilket
Sten var. Sten Previn, gammal tv-chef.
TV-chef i Göteborg. Som dog i cancer 1993. Ja, hans fru då ville ha bort oss, för vi vann alla här i Mapotäppan matcher. Det var ju då, man vill sitta kvar som vinnare och man vann de utmanarna som var. Vi satt år efter år och vann det där, tack vare Hellberg, inte tack vare mig. Men och sådär. Så att hon ville ha andra frågor än sport då, så att vi skulle åka ut. Men vi åkte ju aldrig ut. Vi stoppades ut ur programmet då, så som obesegrade.
Ja, men jag tänker bara på det här med de här journalisterna. Journalistiken överlag har ju något komplex för att man måste hitta saker i allting. För man är grävande och man har nästan en... Jag skulle säga att många, inte alla journalister, men många journalister har en syn på sig själva att de är otroligt viktiga för att samhället ska fortgå, samhället ska frodas.
Tredje statsmakten.
Ja, precis. Och även mitt skrå och jurister kan också ha det här lite grann. Att det finns ett...
Man är lite viktig, lite produkt.
Ja, men vi är väldigt viktiga för liksom. Och då tror jag också
men,
att...
Men alltså jurister är ju, och advokater är ju viktiga i sig, till skillnad från sportjournalister.
Ja, alltså
ja, men så är det ju.
Det finns i alla fall om man ska titta på så här,
finns många oviktiga jurister.
Ja, man måste sannolikt sitter här kan jag säga, men om man ska titta på liksom maktdelningsläran då, att det ska finnas en dömande, en verkställande och en lagstiftande makt till exempel då, då finns det ju en funktion såklart. Men journalister är ju såklart viktiga, eller journalistiken är viktig för att granska och så vidare. Men många journalister ser det här nästan som sitt kall. Att det ska granskas i all oändlighet. Och där ligger ju liksom, framförallt Simon Bank. För ni var, tror jag, var genuint intresserad bara. Men Bank, ja, på ett litet korn.
Ja, på mingelfester trivs han inte genom att säga jag är sportjournalist.
Nej, utan det är lite så här, och om framförallt, om det inte är någon annan som är hans fru då, av kvinnligt kön, som kommer fram, då vill han nog gärna säga det. Jag jobbar med grävande journalistik. Och jag kan få K.
Mer från fotbolls-VM, finalen. Zlatan var på plats, såg ni det? Och ja, kollade.
Jag blev på dåligt humör.
Ja, men alltså, han är alltså, såg han på sig, mjukisbyxor. Alltså en gång Balkan från Malmö, alltid Balkan från Malmö. Vad säger du?
Men åkte han i Macrons eget flygplan?
Vet du fan, han har mjukisbyxor, Mats, vad säger de det?
Han åkte i Macrons flygplan med mjukisbyxor.
Vad var värst då, Mats? Att han hade på sig mjukisbrallor på arenan eller att han hade det i Macrons flygplan?
Ja, det är nog, alltså på arenan, det stör inte mig så mycket. För Zlatan har ju ändå ett jag menar, han sitter på ett omt höga hästar. Så att, sitter man på så höga hästar så gör det kanske inte så mycket på arenan. Men där var till Macrons flygplan.
Vidare om FIFA och UEFA. Så, man kan säga vad man vill om FIFA och UEFA. FIFA och UEFA. Men de klarar i alla fall av, hittills i världen, att inte urvattna de stora världsturneringarna, nationer emellan. VM vart fjärde år, EM vart fjärde år. Underbart, turneringarna känns och är stora och viktiga. Och så kan man då vända på, eller vända ju inte, men ta en annan sport. Säga vad man vill om internationella hockeyförbundet. De klarar åtminstone av att devalvera allt vad landskamper i hockey heter. Det blir liksom VM varje år med halvdana spelare. Samtidigt som NHL-slutspelet pågår. Och som i jämna mellanrum så dyker det upp såna här obegripliga landskamper och små turneringar som ingen fattar varför de spelas. Som nu i veckan som gick. Jag tror inte så många har märkt till det. Då var det alltså Tre Kronor spelade precis samtidigt som alltså SHL pågår. Så spelade Tre Kronor Swiss Ice Hockey Game. Och NHL pågick också. Så att i laget så var det 8 spelare från SHL. Och sen så var det 16 typ Schweiz-proffs. Vad är det här för skit? Varför ska man spela här överhuvudtaget?
One Channel Cup gick ju förut i Moskva då, så att det försvann ju då av kända skäl. Då måste de ju ha en turnering till. Obegripligt varför de tar en turnering till överhuvudtaget. Så att det här gick ju helt under radarn, Swiss Cup då och så vidare. Men Hockeyförbundet säger ju själva att det är av ekonomiska skäl som vi vill ha ett hockey-VM varje år. För de behöver intäkterna då ifrån detta mästerskap.
Men de här Euro Hockey Tour, för det är ju Swiss Cup och så är det den här vad heter den i, det är någon i Tjeckien också.
Jo, ja, jag har hört det, det hetat allting
där, och så är det Karjala och så, men så liksom, svensk. Men var, men de, det är också ekonomiskt, för det har jag också förstått att det är också ekonomiskt, men vilka tittar på det? Det är ingen i Sverige tittar ju på det.
Det beror väl kanske, alltså hockey, vem det, alltså CHL då, Champions Hockey, det vet jag inte hur ekonomin ser ut där riktigt. Men det är ju en prestige för de som startade CHL att det ska fortsätta det, och många vill ju ha många matcher.
Jo, men prestigen helt urladd, men man skulle lika gärna kunna ta ett gäng, Sveriges bästa sopåkare möter Kanadas bästa bilreparatörer, vad fan som helst. Det är lika mycket landslag.
Jag håller verkligen med. Men det innebär ju att hockeyn blir väldigt devalverad.
Ja, den blir ju det. Så tiden. Långsiktigt är det ju inte bra.
Nej, alltså den kommer ju tappa mer och mer till fotbollen.
Och det finns en hel generation amerikanska och kanadensiska hockeystjärnor som aldrig har fått spela en viktig landskamp. Det är ju för fan sorg.
Och det här stora mästerskapet med World Cup då, som har varit oregelbundet, där världens bästa möter varandra. Och det är ju en bra idé. Men det var ju länge sedan de gjorde det, för att nu har ju OS spelats med amatörer, och World Cup har ju också skjutits på framtiden igen tydligen, för att det finns inte det intresset i hockeyn att spela med de bästa spelarna som det finns i fotboll. Så att hockeyn tappar mark till fotbollen något enormt för varje år som går.
Till en annan döende sport. Nej, jag ska inte säga att hockey är döende, men det vore tråkigt. Förra veckan så uppmärksammade skidåkaren Linn Svahn. Det minns ni, va?
Det är en döende sport.
Ja, det är det. Som ju vägrat åka ett lopp eftersom hon tyckte att det var för kallt ute. Kommer du ihåg? Ja. Och den här veckan har vi kunnat ta del av nyheten att Maja Dahlqvist, en annan sprintåkare, stod över världscuptävlingarna i Davos på grund av, inte förkylning, utan förkylningssymptom. Alltså, vad är det för virke i de svenska skidåkarna? Det är klart att sporten dör.
Vad heter det sämsta virket i vedträn? Är det gran som brukar anses
sista virket sen? I groggen? Det är nog Coca-Cola, hör du?
Ja, det är ju inte,
vodka-cola är inget bra. Ja.
Men om bra virke, alltså om bra virke är björk, för det brukar alltid vara.
Ja, det.
Björk, alltså björknäver är bra och det brinner bra och sådär.
Ja, verkligen.
Då är det här motsatsen. Det här är ju småpinnarna från ett gammalt almträd någonstans.
Ja, exakt.
Det är knappt stuns i virket. Det här är ju, det är den typen av virke som de svenska längdskidåkarna är av.
Men de svenska längdskidåkarna nu, de vill ju inte ens fira jul med nära och kära, för att det förstår jag kanske att de kan bli förkylda av det. Och det förstår ju väldigt mycket för hela säsongen.
Men norrmännen då, firar de jul med sina här?
Ja, de blir ju inte lika förkylda som svenskar. De är ju liksom uppvuxna i sina hytter.
Tåligare kanske, mera immuna mot förkylningar.
Ja, precis, det är nog mer genetik. Nej, men precis, så att det där... ja, men det var lista.
Det var lite blandat.
Det var jättekul blandat.
Ja.
Och vi tackar för det, och vi lägger in 4 bugg och en Coca-Cola.
Och en Coca-Cola spelar freestyle med fräck musik. 4 bugg och en Coca-Cola av sommar och romantik.
Vi är sponsrade av Vinden den här veckan.
Kalasbra.
Kalasbra, Vinden, som är ett bolag som håller på med magasinering. Och med en liten twist. För det Vinden gör är ju att Vinden hämtar upp grejerna, magasinerar i ett förråd och lämnar när du helst vill. Genom ett enkelt knapptryck går du in på antingen vinden.se eller då appen Vinden. Antingen går du in på hemsidan eller appen. Och Mats, hur ser det ut för dig nu kring jul? Har du julgranskulor och grejer som ska upp? Och...
ja, inte bara i jul.
Eller är det Marie som sköter det?
Ja, inte bara på julen. Det är ett problem för mig överhuvudtaget att ha grejerna liggande på ett bra sätt. Det blir så otroligt mycket prylar och det blir så en otrolig oordning. Så att man mår ju dåligt av det bara. För att ta de alla dubbdäcken också som jag måste ta hand om. Så att jag behöver hjälp.
Du behöver hjälp. Och det är det som Vinden gör då. Att Vinden kommer och hämtar grejerna. Man kör förrådet, eller har grejerna i förrådet. Och så lämnar de tillbaka grejerna när man så väl vill. Vinden är också ett bolag som du är väldigt... Vinden är också ett bolag som det är smidigt att anlita. Man går in på hemsidan eller appen. Du kanske undrar vad det kostar. Det kan man ju fråga sig. Men det kostar 25 spänn i månaden för en flyttlåda. 250 spänn för 10. En fåtölj, 125 kronor. Det kostar 70 spänn för en golfbag. 4 däck för en 100. Väldigt bra pris. Vinden finns i Göteborg, Stockholm, Malmö. Och har du flytttankar, du kanske ska renovera, du har inte plats för grejerna, kanske ett dåligt källar- och vindsförråd, då kan du kontakta Vinden även där.
Suveränt.
Vi säger stort tack till Vinden.
Absolut.
Jag har egentligen bara en grej kvar. Och det är en annan basketnyhet. För det är ett nytt...
Du är lite som att du är i USA igen.
Ja.
Du är lite som vår USA-korre på hemmaplan.
Ja, men lite. Jag är lite som Per Bjurman.
Carina Bergfeldt.
Ja, precis. Utblickvärlden.
Men Per Bjurman är ännu bättre. För då, han är också lite tjock och sådär. Gillar musik.
Kallas han för Björre, hör du?
Han gör väl det,
gör det.
Va?
Ja, det gör han, säger Mats.
Ja, i vilket fall då så har jag ännu ett kvar. Och det var nämligen så att basketlaget Phoenix Suns, en lite solig nyhet, blev sålda nu. Eller ska säljas.
Ja, det är ett lag, det blev ju sålt.
Ja, de säljs för, eller de säljs, det är inte klart än.
Nej.
Men de säljs för rekordsumma. Mm. Vad tror ni att rekordsumman landar
då på? Tror jag att om vi ska ta i, för ofta när det är så gissar man för lite. Men nu ska jag ta i från tårna så att det här går inte vara för lite. 302 miljarder dollar.
Det är nog för mycket. Alltså 302 miljarder kronor är för mycket också.
Ja, det är det verkligen. Så dyrt är det inte. Men
25 spänn.
Nej, det säljs för 40 miljarder kronor.
Ja, det var dyrt.
Vilket ändå är ganska mycket pengar. Och köparen då heter Matt Ishbia och säljaren heter Robert Sarver. Sen ingår också Phoenix Mercury, men det framgick inte riktigt av artikeln vad Phoenix Mercury var för någonting. Jag undrar om det var damernas lag. Ja. Jag har inte orkat kolla upp det faktiskt.
Det är ganska lätt att kolla.
Ja, det är faktiskt, jag kollar här nu. Det är Women's NWA.
Ja.
Nej, Women's NBA, förlåt.
Ja, det blir...
jag sa fel.
Ja, vi förstod.
Ja, det blev jättekonstigt. Mm. I vilket fall så säljs då Phoenix Suns helt enkelt till den här amerikanska affärsmannen. Och det är ju väldigt mycket pengar, va? Är inte det?
Jo.
Ska du verkligen...
Fast det är så mycket pengar så det är svårt att greppa.
Men hur sker den här faktureringen utav de där pengarna och... Hur hamnar det i banken?
Det blir en lagom uppgift till dig att ta reda på till nästa vecka, Jesper. Hur sker faktureringen? Kommer du kunna gräva i det?
Är det faktura?
Är det en enkel faktura?
Ja, är det 30 dagar netto? Eller?
Ja, just det.
Och vad är dröjsmålsräntan? Vad är det på
det? Ja, det vill jag veta.
Just det, är räntfoten 2% och så är det 8 då? För att det ska vara liksom påminnelse.
Och hur mycket är det då? Att om du dröjer ett par år, ja, hur mycket blir kostnaden?
Ja, det blir ingen julafton för Jesper i år inte. Utan det blir att åka och reka i USA.
Men också om man inte klarar av att betala. Om man köper här klubb i konkurs, säljs det nog på exekutiv auktion också.
Det
på amerikansk kronofogd.
Vem sköter det?
Oh! En så här, såg ni en sån här choklad i papper?
Ja.
Så tog jag på det och så var det sprit i det i chokladen. Det värsta jag vet.
Men
så
du gillar det väl?
Åkte ut ur mina byxor.
Jaha, men
ser ni?
Det rinner ut.
Ja, vet du vad, då får vi nog tacka för idag, hörni. Vi går ut helt enkelt på att Ola har spilt ner sig själv.
I och med att det rinner ut, ja.
Ola har spilt ner sig själv och det har hänt saker. Så vi avslutar helt enkelt med det. Och tack för idag, Mats.
För all del.
Tack för Olle.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.